Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola signoras och signores och varmt välkomna ska ni vara till Skandinaviens varmaste podcast, Gran Canaria-podden. Oavsett om du är ute och cyklar mountainbike i Sund i Norge eller om du precis har tagit dig upp för Soria här på Gran Canaria med din racercykel, varmt välkommen hit. Det är den 7 april och solen skiner och fåglarna kvittrar här på södra Gran Canaria. Jag hoppas att ni har haft en riktigt god påsk. Här på Gran Canaria så är ju påskveckan i princip helig och många kanarier är lediga eller tar ledigt för att umgås med sin familj och vänner. Och jag måste säga det att det är riktigt bra väder, det är runt 26 grader i skuggan just nu, men det ska bli upp mot 28 grader i skuggan runt klockan 18 ikväll såg jag. Det får vi se om det verkligen blir så. Det låter lite mycket tycker jag. Hur eller hur? Och hänger ni kvar här i slutet på avsnittet när vi snackar om just väder här framöver så ska ni få en liten överraskning faktiskt. Det är tydligt att vi går mot varmare tider och inte bara det, solen går ju inte ner förrän runt 20:20 just nu. Vilket är superhärligt för dagarna blir ju så mycket längre nu för tiden. Och ja, självklart beror detta delvis på att vi ställt fram klockorna till sommartid sen vi pratade sist. Och ska jag vara helt ärlig så har jag aldrig riktigt fattat varför i hela friden vi ställer tillbaka klockorna till vintertid egentligen. Varför i hela friden skulle man vilja att det blir mörkare tidigare på eftermiddagen eller på kvällen? It doesn't make sense i min värld. Fick jag bestämma så skulle vi ha så ljusa kvällar som möjligt alltid och bara helt enkelt avskaffa vintertiden helt. Men, det är vad det är. Som sagt, vårvärmen är på ingång och den här vintern har varit extremt torr på Gran Canaria. Jag tror ärligt talat att det har regnat kanske 3 eller max 4 dagar på hela vintern i Mas Palomas på södra delen av ön. Helt galet faktiskt. Och ni kanske minns från förra avsnittet av veckans Gran Canaria-nyheter. Så ja, då lovade ju väderleksrapporterna ett regnoväder som var på väg in. Och det skulle hålla i sig i flera dagar eller kanske till och med en vecka eller någonting sånt där. Och det skulle släppas 60 mm regn även i söder. Och många var ni som hörde av er på mailen och var lite oroliga för semestern här på ön. Men trots alla dåliga väderleksrapporter så var jag ganska skeptisk till att det verkligen skulle bli så pass dåligt väder under så pass många dagar. Det är inte riktigt likt Gran Canaria. Jag tippade på kanske max 2 regndagar eller någonting åt det hållet här i söder och mycket riktigt så blev det ungefär så. I princip så fick väl Mas Palomas bara kanske en större skur, men på vissa ställen av ön så regnade det faktiskt betydligt mer vilket ledde till ras och jordskred. Återigen så visar sig de extrema mikroklimaten på Gran Canaria. Värt att ha i åtanke om man ska köpa bostad på ön. Det är sånt här som gör att man förstår varför i princip alla turister är på södra Gran Canaria och ingen annanstans. Ja, så är det med det. Jag vet inte om ni hörde på mig men jag går lite på reservtanken just nu. Jag har legat sjuk i 4 dagar och jag vet inte riktigt vad det är som jag har dragit på mig. Men jag har en ganska dryg huvudvärk och en lättare feber som vägrar lämna min arma kropp. Så jag har mestadels vilat, druckit vatten och tittat på dokumentärer och husdrömmar på SVT Play de senaste dagarna och dagdrömt mig bort om en kåk på landet strax utanför en större stad i södra Sverige som har stora ekonomibyggnader där man kan hålla på med massa roliga projekt. Vem vet, en vacker dag kanske. Och på tal om Sverige, många skandinaver börjar röra sig från Gran Canaria tillbaka till sina hemländer nu i april faktiskt. Man vill såklart hem till den fantastiska vackra våren och sommaren som allt som oftast infinner sig där hemma. Och självklart så vill man undvika den jättevarma sommaren som blir här. Nog för att vi skandinaver älskar solen, men vi behöver ju sällan mer än 30 grader värme för att må bra. Och jag är helt beredd att hålla med där. Synapserna slutar ju i princip att fungera om tempen går över 28 grader i skuggan, tycker jag. Men nog om synapser, idag ska vi snacka nyheter. Det är dags att duka upp för soltorkade nyhetstappat från de lyckliga öarna. Och det blir som vanligt ett par väl utvalda sådana med smaker av både smutt och surt. Sist vi tjötade så pratade vi om att en svensk omkom på en båt utanför Gran Canaria och att två stycken svenskar skadades i en bilolycka på Lanzarote. Vi pratade även om två tonåringar i Las Palmas som man tror försvann i vågorna. Vi pratade om att polisen hade hittat 5000 paket hash i ett kommunalt sopkärl och att över 22 000 personer har skrivit på för att man ska få bo permanent i turistfastigheter. Och slutligen så pratade vi om det som många bostadsägare fruktar över här på ön, nämligen om 40 stycken ockupanter som den här gången blev vräkta från en fastighet på östra Gran Canaria. Och idag mina vänner så bjuder vi på det här. 1. Regn och köldknäpp på Gran Canaria. 2. Turistrekord på Gran Canaria 2024. 3. Så mycket har bostadspriserna ökat de senaste 10 åren. 4. Lagförslaget som kan hjälpa eller skälpa för bostadsägare på Gran Canaria. 5. Demonstration mot massturismen på Gran Canaria. 6. Las Palmas drabbad av en stank i hela stan. 7. Död haj och delfin flöt i land på Gran Canaria. 8. Staden på Gran Canaria som är Spaniens näst bästa stad att bo i. Och sist men inte minst så kör vi lite sport och väder och Kalima rapport på det. Så håll hårt i solhatten och drinken så kör vi. Ja, det är ju ingen hemlighet att många turister som kommer till Kanarieöarna och Gran Canaria kommer hit på grund av solgarantin. Så är det bara. Men det blev regn och rusk till slut på Gran Canaria. Ja, väderappen hade rätt. Eller ja, delvis rätt åtminstone. Det blev ju regn, men det blev långt ifrån sådär mycket regn som de kanske utlovade just här i söder. Men på sina ställen så kom det faktiskt en hel del regn. Dock så verkade det som att mycket av det här regnet föll vid kusterna. Det här skriver Kanarajournalen. Och det som är lite synd med det här det är att vattenreservoarerna som oftast ligger lite mer inåt landet, de fick inte jättemycket påfyllning faktiskt. Mycket av det här regnet föll i Agüimes, där föll det hela 70 mm. Och näst mest kom det runt Gran Canarias flygplats där det kom runt 50 mm. Ja, synd för bönderna men bra för alla turister som firade påsk här. Jag hoppas att ni njöt av den ovanligt friska luften här på ön och att ni stannade kvar så pass länge att ni fick se grönskan som kommer efteråt. Ja, en köldknäpp drog dessutom in här om veckan och allra värst drabbades Vega de San Mateo som vid tillfället var den fjärde kallaste platsen i hela Spanien faktiskt. Och temperaturen var där strax över 1,5 grad Celsius bara. Det är du. Det märkte du inte av när du gick och lade i San Agustin eller Arginegin här om veckan, eller hur? Nej, där har vi mikroklimaten i ett nötskal faktiskt. Vega de San Mateo ligger cirka 820 meter över havet och är känt för att vara ett av Gran Canarias kallaste områden. Mycket på grund av sin höga luftfuktighet. Och slängde du ett öga mot Teneriffa och berget Teide så såg du kanske att det låg lite snö på toppen. Ja, det gjorde det kanske. Det snö nämligen där nyligen och ett fint litet snötäcke la sig då över toppen. Men trots den här kylan då så var det tusentals kanarier som gav sig ut i terrängen och tältade och njöt av naturen och lugnet under påskveckan. 7000 personer räknar man med tog sig upp till toppen av ön och cirka 4700 personer räknar man med har kampat på något av de 8 områdena runt toppen som är avsett för just tältning och camping. Att det bara finns 2240 campingplatser, ja det verkar inte ha varit något problem. Kanarisk kreativitet löste förmodligen den biffen. Men nog jäklar var det lite av en utmaning ändå. 8 grader på dagen och minusgrader på natten. Det kan till och med skrämma iväg en och annan viking från Skandinavien. Jag känner många som inte hade klarat av den. De flesta kamparna kom på långfredagen men lämnade redan dagen efter, förmodligen på grund av den lite väl myggfria natten. Canaria City skrev häromdagen att det var 15% fler turister på Gran Canaria i februari i år än vad det var i februari förra året. Strax över 457 000 turister besökte ön i februari och det är faktiskt rekordet för februari. Alltså alla februari. Aldrig någonsin har så många turister besökt Gran Canaria i februari tidigare. Även december och januari den här vintern slog sina tidigare rekord. Således tog alltså den här vintern 3 av 4 rekordmånader på Gran Canaria någonsin. Det verkar vara som så att alla nationaliteter tycks öka, allt från nordiska turister till tyska, belgare, britter, italienare och holländare. Den enda gruppen som tycks minska är franska turister. Och det förvånar mig inte jättemycket. Jag vet att vi pratade om franska turister här för ett tag sedan i podden och de var ju så jäkla nöjda med Gran Canaria och hade gett jättefina betyg och så vidare. Och då minns jag också att jag sa att det här var lite konstigt för jag har typ aldrig träffat en fransos här. Men, nu vet vi kanske varför. Och kanske blir det än fler rekord framöver. Kanarajournalen skrev nämligen häromdagen att Norwegian öppnade upp en bas på Gran Canaria igen. De hade ju en flygbas här förut, men de stängde igen den på grund av ekonomiska svårigheter. Nu är de alltså på väg tillbaka till Gran Canaria igen efter några svåra år med pandemi och ja, lite sådana grejer. Starten är planerad i oktober och de kommer att ha 2 flygplan stationerade på flygplatsen som ska ha direktförbindelse med Oslo, Stockholm och Göteborg. Bra för alla nordiska turister som tycks ha en ökande aptit på sol. Vi får väl se vid årsskiftet om det blir några nya turistrekord helt enkelt. Ja, när turismen ökar så brukar bostadspriserna öka och det ska gudarna veta att de har gjort på Gran Canaria de senaste 10 åren. Kanarajournalen skrev häromdagen att bostadspriserna har ökat runt 78% på Kanarieöarna. För 10 år sedan så kostade en bostad på 80 kvadrat i genomsnitt 111 000 euro. Idag så kostar samma bostad i genomsnitt 197 000 euro. Då, för 10 år sedan alltså, så var det genomsnittliga kvadratmeterpriser runt 1400 euro per kvadratmeter. Idag så ligger det på nästan 2500 euro per kvadratmeter. Detta enligt fastighetsportalen Fotokassa. Värt att notera är att dessa priser baseras på annonspriser och inte försäljningspriser. Så, grattis till alla er som köpt bostäder på Kanarieöarna det sista decenniet. Men ett ännu större grattis till er som köpte fastighet på Balearerna. Vi snackar alltså Mallorca, Menorca, Ibiza eller Formentera. Där har priserna i princip fördubblats de senaste 10 åren. Jämför vi detta med Gran Canarias huvudstad Las Palmas så har ökningen bara, inom situationstecken, varit 55%. I Palma de Mallorca har prisökningen varit så mycket som 123% på 10 år. Det är rätt otroligt det. På fastlandet i Spanien har prisutvecklingen sett helt annorlunda ut. Där har bostadspriserna ökat med strax under 30% under samma tidsperiod istället. Och faktum är att bostadspriserna har sjunkit med 11% sedan 2009. Det handlar som vanligt om utbud och efterfrågan. Och så länge efterfrågan är större än utbudet så kommer bostadspriserna på de här soliga öarna att fortsätta trissas upp, menar Fotokassa. Vi säger alltså grattis till alla bostadsägare där ute. Men som vi har nuddat vid förut i podden så är det inte alltid helt enkelt att vara fastighetsägare på Kanarieöarna och Gran Canaria. Ockupanter är en stor del av problemet och en annan del av problemet är att många bostäder räknas som fritidshus. Och i många fall då så får inte bostadsägaren göra vad hen vill med sin bostad. Inte sällan får hen inte bo där permanent eller ens hyra ut på egen hand utan måste istället underlåta uthyrningen till företaget som äger fastigheten i stort. Ofta ett gammalt hotellkomplex. Kruxet är såklart att många vill bo permanent eller åtminstone halvpermanent i sina bostäder och skulle de hyra ut via företaget som äger fastigheten stort så pratar vi peanuts i ersättning varje år. Det kan till och med vara så lågt som 2000 euro per år i ersättningen. Och har man då pyntat mellan 150 000 och 300 000 euro för sin bostad så tar det upp mot 100 år att få tillbaka den investeringen genom att hyra ut via företaget. Nu förstår ni säkert varför folk är upprörda. Men visst, å andra sidan kan man ju hävda att värdeökningen på bostaden som vi nyss pratade om är en tillräckligt bra förtjänst och att man sparar in många kronor på boende genom att faktiskt äga sitt boende. Kanske borde bostadsägarna nöja sig med det. Samtidigt måste ju turistkommunerna på södra Gran Canaria hålla lite ordning så att det inte blir som i London och liknande, där alla bostäder i princip ägs av rika utlänningar som hyr ut bostäderna till ockerpriser och på så vis driver upp hyrorna så pass att väldigt få människor har råd att ens bo i London. Ja, frågar du mig så ställer jag mig skeptisk till att de här hotellföretagen från början ens fick sälja ut lägenheterna eller hotellrummen till de här knasiga premisserna. Och ska jag vara helt ärlig så är jag lite förvånad att folk faktiskt köpte bostäder till just de premisserna. Men å andra sidan så kan jag tänka mig att många köpare tänkte, äsch, det är i Spanien, det är inte så noga här och det är inte särskilt reglerat och även om det finns lite halvluddiga regler kring det hela och så vidare. Sen ska jag nämna det också att många köpte sina bostäder innan de här reglerna kom och där har jag såklart full förståelse för frustrationen och missnöjdheten. Men hur eller hur, det är tydligt att Gran Canaria inte riktigt har vetat hur man ska hantera situationen och hur man ska reglera det här för att få till en bra balans och vettiga hyresnivåer i turistparadiset i söder. Men man har ju försökt, jag tror det var runt 2015 som man införde att alla som hyr ut sina bostäder kortsiktigt till turister måste registrera sig som VV eller Vivienda Vacacional. Förmodligen hade det att göra med Airbnbs explosionsliknande framfart som förflyttade många turister från hotellen till vanliga privatpersoners bostäder. Idag så finns nästan 55 000 sådana boenden på Kanarieöarna och Kanariejournalen skriver att det motsvarar ungefär 400 hotell med 500 bäddar var. Vad har man gjort mer då? Jo, vi pratade om det för några veckor sedan att man har börjat bötfälla bostadsägare som bor permanent i sina bostäder. Men det här föll inte i särskilt god jord, särskilt inte hos de som ägt sina bostäder innan dessa regler kom. I förra veckans avsnitt av veckans Gran Canaria-nyheter så pratade vi om att 22 000 bostadsägare har skrivit på en namnlista för att de ska få bo permanent i sina bostäder. Ja, det har ju varit en ny lag på gång som ska reglera det här och enligt Kanariejournalen så ska den här lagen snart vara klar. Just nu så ligger den ute för offentligt samråd till och med den 2 maj. Vilket betyder att alla som vill kan ge sina synpunkter på lagen. Och det här lagförslaget heter Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Och det kan väl översättas till något i stil med lagen om hållbar förvaltning av turisters användning av bostäder. I det här lagförslaget så står det att, och häng med nu, att enbart 10% av den totala byggbara ytan för bostäder i kommunerna får vara bostäder som hyrs ut till turister. Och då ska områden som redan är bebyggda räknas in i det. Rent krasst så innebär detta att 90% av alla bostäder i turistkommunerna ska vara bostäder för permanent boende. Kruxet är att idag så finns det områden på Kanarieöarna där över 20% av bostäderna hyrs ut till turister. Det finns alltså områden där man har dubbelt så många Viviendas Vacacionales än vad lagförslaget yrkar på. Vad ska man göra åt det då? Ska man dra in 50% av licenserna för att lösa den här biffen? Nej, lagförslaget nämner även något om att andelen bostäder som hyrs ut till turister kan bibehållas så länge de uppfyller vissa krav och kommunerna bestämmer faktiskt själva om det är försvarbart att gå över de här 10% eller ej. Tre stycken saker som förvånar med lagförslaget är att det 1. inte innehåller något incitament för bostadsägare att ändra sin bostad från Vivienda Vacacional, det vill säga bostad för korttidsuthyrning till turister, till permanent bostad. 2. Man nämner inte heller att eller hur man ämnar skärpa kontrollen av oreglerad uthyrning. 3. Personer som hyr ut sina bostäder till turister ska söka licens för 5 år åt gången. Och så står det en del om att man ska lämna in ett gäng dokument varje gång och uppfyller man alla krav så förnyas den här licensen. Det låter som en byråkratisk och administrativ mardröm om du frågar mig. Men, kanske är det någon som får ett jobb ändå. Alternativt så kan man ju hoppas att det sker digitalt. Vi får väl se. Det som väntar nu är att den här offentliga remissen ska genomföras till och med den 2 maj och därefter så ska lagförslaget godkännas av regering och riksdag. Så troligt är att lagen blir klar under detta år i alla fall. Den kanariska regeringen uppskattar att målet om 10% turistbostäder per 100 bostäder kan vara uppfyllt runt 2034 någon gång. Och det gläder mig att höra att man ser långsiktigt på det här och inte drar åt snarare för hårt för fort. Personligen så tror jag att det här är en bra sak i grunden. Jag är övertygad om att en reglering behövs innan det är för sent. Annars så blir det snart som i Barcelona, New York och London. Om det inte redan är det. Ja, bostadspriser som skjuter i höjden och oreglerade hyror som anpassas för turister med stålar på fickan gör såklart situationen svår för många kanarier. Lönerna i Spanien i allmänhet och på Gran Canaria i synnerhet är avsevärt mycket lägre än i Skandinavien. Och att deras löner i längden skulle kunna konkurrera med plånböckerna som turisterna kommer med är i princip omöjligt. Och det är ju därför som det ser ut som det gör. Det är ju därför många kanarier inte bor på södra delen av ön utan allt som oftast på de östra eller i den norra delen av ön där hyrorna fortfarande är mer rimliga. Gentrifieringen är ett faktum och visst fasen är det synd. Den här ön är inte så jättestor, den är bara 60 km i diameter och alla vet att solen och värmen är i söder. Tänk er själva om vi skandinaver skulle bli förpassade till de norra delarna av våra länder för att rika kineser eller varför inte ryssar köpte alla bostäder i söder och trissade upp priserna så att vi inte skulle ha råd att bo där. Vad skulle vi tycka om det? Ja, jag tror att många hade blivit väldigt irriterade på det. Och irritation finns bland invånarna på Kanarieöarna. Kanarijournalen skrev häromdagen att det den 20 april planeras en stor demonstration mot massturism på Gran Canaria och Teneriffa. Dock så handlar det inte enbart om den pågående gentrifieringen utan en hel del om natur och miljö också. Det är 20 stycken miljö- och intresseorganisationer på Gran Canaria och 15 stycken på Teneriffa som har gått ihop och demonstrerar under parollen Canarias tiene un limite, eller Kanarieöarna har en gräns. På Gran Canaria kommer demonstrationståget att gå genom Las Palmas. Det här kommer alltså att ske den 20 april. En representant från ATAN, en av organisationerna som står bakom det här, säger att de offentliga institutionerna underlättar utvecklingen av fler hotell och att det förstör Kanarieöarna. Man menar att det blir svårare och svårare att hitta bostäder, att den biologiska mångfalden har tagit mer stryk än någonsin och att fattigdomen fortsätter att öka på ön och att en tredjedel av befolkningen riskerar att hamna i fattigdom. Detta alltså trots att turismen bara ökar och ökar. Man lyfter även ett stort finger för de 50 miljoner liter orenade avloppsvatten som släpps ut i havet på Teneriffa varje år. Det är inte hållbart och det behövs akuta åtgärder, menar organisationen. Kraven som de här organisationerna ställer är begränsa massturism så att trängseln på till exempel vägar stoppas och naturen bevaras. Man vill införa en turistskatt eller en miljöskatt. Man vill tillfälligt stoppa utvecklingen av turismen. Och man vill reglera bostadsmarknaden för utlänningar. Och nu verkar det som att politiker och näringslivet har blivit lite nervösa och rädda att demonstrationer ska skapa en bild av att Kanarierna har någon typ av turismfobi eller liknande. Kanske på grund av att många spanska medier tycks göra lite, ja vad ska vi säga, en höna av en fjäder kanske och måla upp det här större än vad det kanske egentligen är. Vilket kan få det att se ut som att Kanarierna har turismfobi alltså. Arrangörerna menar dock att de inte är emot turism utan bara att de är måna om att få till en turism som är hållbar. Och hur mycket jag än tycker om att vara på Gran Canaria så tror jag att det är sunt med en motkraft som eventuellt bromsar lite och ställer krav på beslutsfattare och får dem att tänka till lite innan turismen spårar ur helt. Och visst, Kanarierna fick nyligen börja åka gratis buss och det är ju kanon. Men ja, i sammanhanget så känns det som en droppe i havet. Och det slår mig ofta hur lite lokalbefolkningen faktiskt får tillbaka trots att turismen står för en sån hög del av Kanarieöarnas BNP som den faktiskt gör. Visst, många har arbete på grund av turismen, men det är bara värt så mycket när lönerna är så låga och bostadspriserna och priserna generellt är så höga. Vissa av mina kanariska vänner menar att mycket av vinsterna från turismen dessutom flyttas utomlands eftersom många av turismföretagen har utländska ägare. Och vart skattepengarna tar vägen, det är det väl som vanligt ingen som vet, tänker jag. Hur eller hur, jag tycker att Kanarierna förtjänar mer. De förtjänar verkligen inte att ha en tredjedel av sin befolkning på gränsen till fattigdom. Men det är väl som i de flesta delar runt om i världen. Lönenivåerna har inte hängt med och bostadspriserna har skjutit i höjden. Då är det svårt att få ekvationen att gå ihop. Det vet jag att många i våra länder i Skandinavien kan skriva under på också.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Kanske har du lyssnat på avsnitt nummer 41 om när engelska pirater försökte ta över Gran Canaria. Ja, nu var det ju ett tag sedan det hände, men om du befann dig i Las Palmas förra veckan så kände du kanske hur en stank hade erövrat hela huvudstaden. Det spelade liksom ingen roll vart man gick, det luktade något jävligt överallt. Och nej, det var inte en effekt av påskfirandet i stan. Det var nämligen ett enormt fartyg som hade lagt till i hamnen som gjorde att det luktade så förfärligt. Detta skriver Canarias Sete. Och anledningen till att det luktade så illa, det beror på att det befinner sig 15 000 levande kossor på det här skeppet. Eller ja, förhoppningsvis levande i alla fall. Det här skeppet som heter Bader 3, det kom från Colombia och är på väg till Irak med de här nötkreaturen. Men mellanlandar var 15:e dag i Las Palmas. Lite oklart varför de mellanlandar här, men förmodligen för att fylla på förnödenheter och kanske bränsle innan de tar sig vidare via Gibraltar och Medelhavet mot Irak. På marinevesseltraffic.com kan man se att skeppet precis har passerat Malta och befinner sig i havet strax mellan Italien och Grekland. Det här djurtransportskeppet Bader 3 alltså och många andra skepp som används för att transportera levande djur över haven har fått massiv kritik från djurskyddsorganisationen RSPCA eftersom förhållandena på dessa skepp ofta är extremt undermåliga. Många gånger saknar djuren tillgång till mat och vatten och har trots den veckolånga resan inte möjlighet eller utrymme att ens lägga sig ner. Det här leder såklart till att många djur lider och dör utav stress och värme på vägen till destinationen. Därav stanken, såklart. Och jag vet inte vad du känner, men jag hoppas innerligt att det inte är kött från de här kossorna som vi köper i matbutikerna här på Gran Canaria. Ja, på tal om döda djur då. Ett par spännande stora marina djur har hittats döda runt Gran Canarias kust den senaste veckan. Först så hittades något typ av haj i Nelson Mandela-hamnen i Las Palmas, det här skriver Canarias Sete. Den hittades livlös med en fiskekrok i munnen och den vägde nästan 170 kilo och mätte runt 2,7 meter. Bara den karaktäristiska stjärtfenan mätte runt 70 cm och man trodde för att det här är en tröskhaj. Det visade sig senare att det var en hona som dessutom var dräktig med ett 70 cm långt foster. Och med tanke på att de här hajbebisarna föds när de är runt 100 cm långa så tyder det på att det nästan var dags. Normalt sett så lever de här sällsynta hajarna på runt 500 meters djup, men ibland så tar de sig upp till ytvattnet och av den anledningen så finns det alltså rapporter från dykare om den här typen av haj på Kanarieöarna. Ja, och ett par dagar senare så sågs en flasknosdelfin flyta omkring utanför Patalavaca på Gran Canarias sydvästkust. Det var också en hona och hon var runt 220 cm lång. Man tror att hon hade varit död i 2 veckor när hon hittades. Enligt Canarias Sete så strandade det 4 stycken flasknosdelfiner på Kanarieöarna förra året. Och flasknosdelfiner finns i dessa vatten året runt, ibland bara 3 kilometer från kusten. Och när det är dags för parning så kommer ofta andra grupper av delfiner hit för att leka ihop. Ja, än så länge så har jag tyvärr inte fått möjligheten att se några delfiner på Gran Canaria, men har du gjort det och har foto på det så får du mer än gärna mejla in till mig på putte@grancanariapodden.se och berätta. Det vore jätteroligt att se. Ja, så fort det handlar om nyheter så är det ju lätt att tongångarna går i moll, men det finns ju faktiskt massor med positiva saker som händer runt om i världen också, även på Gran Canaria. Och en positiv sak som nyligen hänt är att National Geographic nyligen utsett de bästa städerna i Spanien att bo i. Och med på listan över Spaniens bästa städer att bo i finns en stad på Gran Canaria. Kan du gissa vilken? Ja, såklart. Las Palmas. Jajamän. Faktum är att Las Palmas tar en andra plats på listan bakom Bilbao. Lite förvånande måste jag ändå säga. Jag hade kanske tänkt mig Barcelona eller liknande, men nej, Bilbao blev det. Och på en tredje plats så hittar vi Mallorcas Palma de Mallorca. Och faktum är att Barcelona inte tog en bättre placering än en nionde plats precis innan Madrid som fick en tionde plats. Ja, det är väldigt oklart vad National Geographic har väckt in i den här tävlingen, men ja, så ser det i alla fall ut. Och jag är inte superförvånad måste jag säga. Las Palmas har jättemycket. Man har den extrema närheten till stranden, man har pulsen, man har lugnet, man har närheten till naturen och en hel drös av aktiviteter runt hörnet. Man har även en lite tillbakalutad inställning till livet där det inte stressas så mycket utan njuts lite mera. Jag gillar det och jag kan absolut se hur det bidrar till en ökad livskvalitet som gör att Las Palmas rankar högt i den här typen av tävlingar. Vi säger grattis, Las Palmas! Då mina vänner är det dags att kika på hur vädret blir framöver och som jag nämnde i början av avsnittet så kommer det kanske en liten surprise här. Men känner du dig sugen på lite mer soltorkade nyheter från de lyckliga öarna så kan du med fördel lyssna på några andra avsnitt av Gran Canaria-podden eller surfa in på kanariajournalen.se. Där hittar du massor av nyheter från Gran Canaria och de andra Kanarieöarna både på svenska och på norska. Om vi då börjar med södra delen av Gran Canaria så ser det ut som vanligt och det blir såklart kanonväder framöver. Vi snackar 10 dagar av sol och knappt ett moln på himlen. Sånt blir man inte så förvånad av längre, men en sak som förvånade mig var att vi på torsdag ser ut att kunna få uppemot hela 36 grader i skuggan på södra Gran Canaria. Nu har man precis sänkt den temperaturen till 34 grader, men ändå vilken jäkla sommarvärme i april! Normalt sett så är det mellan typ 22 och 26 grader i april så detta är definitivt högre än normalt och jag hoppas att det inte beror på en kalima eller liknande som drar in nu över Kanarieöarna. Men det återstår att se. Vi ska som vanligt ha en liten kalima-rapport innan vi knyter ihop det här avsnittet och säger hej då för den här gången. Så då får vi svar på den frågan. Och på norra delen av Gran Canaria i Las Palmas så ser det ut att eventuellt bli lite smått med regn nu måndag och tisdag. Vi snackar bara några få millimeter så chansen är ju att det inte blir någonting alls. Det är ju faktiskt ofta så. Annars så ser det också ut att få riktigt bra väder framöver. Lite lägre temperaturer bara. Vi snackar runt 27-28 grader som det ser ut just nu. Så grattis till alla ni som kommer hit nästa vecka. Ni kommer att få det kanon. Hur ser det ut på Kalima-fronten då? Ja, vi ska ta en liten kik på det också. Förhoppningsvis är det inte därför det ska bli så varmt framöver. Fram till torsdag så ser det faktiskt kanon ut. Värdena ligger på mellan 0 till 50, vilket är jättebra. Däremot, precis som jag var lite rädd för, så ser vi en ökning på fredag och lördag. Det är ungefär så långt prognosen sträcker sig. Då går värdena upp till 150-200 och då börjar det faktiskt bli ohälsosamt för alla, inte bara känsliga grupper. Så tänk på det om du ska hit i veckan. Håll lite koll på din väderapp och på luftkvaliteten. Jag kör en app som heter AirIQ. Jag tycker att den funkar kanon. Man får hålla lite koll varje dag dock för att vinden vänder fort här på Kanarieöarna. Och är det så att ni har planerat att göra en massa fysiskt krävande saker när ni är här så kanske det faktiskt är bättre om ni gör det innan eller efter kaliman är som värst. Om ni kör på ändå och får ont i huvudet eller svårt med andningen så vet ni i alla fall varför. Och är ni nya lyssnare som precis hittat hit så kan jag rekommendera att lyssna på avsnitt nummer 2 som handlar om just kalima och varför den är farlig. Då har det blivit dags att ta en liten kik på hur det går för Gran Canarias fantastiskt duktiga basketlag CB Gran Canaria och fotbollslaget UD Las Palmas. Vi börjar med basketen. Sen vi pratade sist så har CB Gran Canaria spelat 3 stycken matcher. Först en mot ärkerivalen Iberostar Tenerife som vi tyvärr förlorade mot på bortaplan med endast en enda 40 poäng, 93 mot 92. Men sen lirade vi ju även på hemmaplan mot Valencia, en match som jag faktiskt var och tittade på live. Och det jag kan säga så här, det var ett jäkla drag på den matchen. Riktigt spännande faktiskt. Vi låg under länge och det såg ganska mörkt ut med bara typ 10 minuter kvar av matchen. Men så plötsligt så hittade de sin mojo och lyckades vinna med 79 mot 71 poäng. Och hela arenan gungade av glädje när slutsignalen ljöd. Ja, har du inte varit och tittat på basket på Gran Canaria tidigare så kan jag varmt rekommendera dig att göra det. Det är skitkul och det kostar inte särskilt mycket pengar heller. Den sista matchen de spelade var mot Bilbao, Spaniens bästa stad att bo i, har vi nu lärt oss. De spöade oss på hemmaplan med 81 mot 71. Tråkigt, men sånt är livet. Det känns ändå okej att bli spöad av Spaniens bästa stad att bo i. Med de här två förlusterna så ramlar Gran Canaria tyvärr ner en placering i ligan och ligger just nu på plats nummer 6. Så fotbollen då. Las Palmas har bara spelat en enda match sen vi tjötade sist och det var mot Barcelona på bortaplan. Där förlorade tyvärr Las Palmas med 1-0 och jag väntar fortfarande på den dagen då Las Palmas smiskar antingen Barcelona eller Real Madrid. Det vore så mäktigt. I och med den här förlusten förlorar Las Palmas en position i ligan och glider ner från en 11:e plats till en 12:e plats. Kom igen nu Las Palmas! Fan. Och med det mina vänner hoppas jag att ni känner er mätta och belåtna för den här gången. Om det är så att du uppskattar det som jag gör här i podden och har en sekund över för att hjälpa mig att blåsa lite luft i seglen på den här gamla skutan. Ja, då får du jättegärna följa Gran Canaria-podden och ge den ett betyg i din podcastspelare. Varför är det här viktigt då? Jo, för att det innebär att fler människor kommer att titta hit och få upp ögonen för allt fantastiskt som Gran Canaria erbjuder bortom stränderna och den där billiga ölen. Tusen tack för att du lyssnar. Det är alltid lika trevligt att köta med er här i podden och jag älskar när ni hör av er på mejlen med era stories från Gran Canaria. Fortsätt jättegärna med det. Och ja, det är ju lite tuffa tider fortfarande rent ekonomiskt, så varför inte skriva upp sig på Gran Canaria poddens nyhetsbrev som är fullproppat med rabatter här på Gran Canaria. Det här är såklart helt gratis och du hittar det på www.grancanariapodden.se/prenumerera. Ta hand om er där ute. Nu ska jag gå och ta en kall dusch för att få ner den här febern en aning. Okej, okay, amigos. Que tengan buen día. Hasta luego. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.